Själavård, det blir vad man gör den till. Själva uttrycket själavård finns ju inte i Bibeln. Men med själavård förstår vi någon sorts personligt omhändertagande av människor med någon sorts inre svårigheter. Och väldigt ofta bedrivs själavård som ett samtal mellan fyra ögon. Vi befinner oss på många sätt i en brytningstid, en förändringstid. Inte minst när det gäller synsättet på själavården. För 10 år sedan var själavård någonting som praktiskt taget inte efterfrågades i församlingen. Och ingen annanstans heller. Själavård, det var när man försökte förklara för någon varför han inte hade syndat mot den helige ande. Själavård var då en inskränkt process, en intellektuell, teologisk process, ofta nog, naturligtvis med känslomässiga förlängningar. Men det är inte så länge sedan man var så inställd på att allt som hade med känslolivet att göra, det exporterade man till psykologer, terapeuter, psykiatriker och så vidare. Kvar blev en urskalad andlig bit. Den tiden är nu förbi. Och jag tror att det finns flera saker som har bidragit till det här. Kanske först och främst den allmänna besvikelsen över vad psykiatrin och terapin kan åstadkomma. För så länge man ansåg att den ljusnande framtiden är vår, så menade man att det är naturligtvis på den kanten det hela ska behandlas. Och visst har mycket skett. Jag menar, vi har ju fått olika droger med vars hjälp vi kan behandla till exempel psykotiska patienter och få dem att komma i arbete. Det går att uträtta mycket inom såväl psykiatri som psykoterapi. Men jämsides med att de här utvecklingarna i, ska vi säga, dessa vetenskapsgrenar har vuxit fram, så har det hänt någonting i vårt folk och i hela västvärlden där den här utvecklingen har skett. Vi har läst om det tidigare i Romarbrevets första kapitel, om ett folk som har en uppenbarelse av Gud men inte tar vara på den uppenbarelsen och som Gud prisger till den ondska som det folket ville följa. Det ärade och tackade icke Gud så som Gud. Gud var inte Gud för dem, fastän de visste att han fanns. Och då växer det fram i ett folk nöd och svårigheter. Och det vi har sett, det är att vi har visserligen fått en utveckling av de medicinska och psykologiska vetenskaperna. Men behovet har vuxit 100 gånger fortare och starkare än vad den utvecklingen har kunnat motsvara. Så slutsumman är att det ljuder ett rop emot himlen idag. Och allt mer blir det uppenbart att om vi inte tar itu med den sidan av saken som har med synd och skuld att göra, om vi alltså inte får se själavården som, ska vi säga, originalet och allt det andra som kopior, utan istället ser psykiatri och psykoterapi som original och själavården som en sorts, vad ska vi säga, kvacksalveri i terapibranschen. Det är om vi istället ser själavården som originalet som vi börjar kunna förlösa människor på allvar. När det gäller de behov som vi då ställs inför som själavårdare, så är de mångfaldiga. Det första och det viktigaste, det vill jag kalla för bundenhet. Det är det första, bundenhet. Det andra är fruktan. Det tredje är självupptagenhet. Och ensamhet. Det fjärde vill jag kalla destruktion. Det femte är kluvenhet. Det sjätte är främlingskap eller identitetslöshet. Och det sjunde är förljugenhet. Bundenheten är det viktigaste och det ser vi i alla former av inre behov. Det finns alltid en komponent av bundenhet, av ofrihet. Bibeln kallar det också för slaveri eller träldom som det står med ett mäktigt ord i den gamla översättningen. Bundenhet. Och den bundenheten, den kan handla om så mycket. Man kan vara bunden i ångest. Bundenheten säger bara detta att jag har inte min valfrihet. Jag kan inte knäppa på ångesten och jag kan inte knäppa av den. Framförallt vill jag ju knäppa av den. Jag kan vara bunden i självförakt. Jag kan vara bunden i olika missbruk. Vi har vår skola här i Mölndal och torsdagskvällar kan man se en ändlös skara bundna människor trava iväg till Åby för att göra av med sina pengar. De brukar gå här över Åby kulle som ligger bakom kyrkan här och med plastkassarna i näven. De ser ju inte lyckliga ut när de går dit och de ser inte lyckliga ut när de går hem. Det är någonting som driver dem. De är bundna. Jag har en gång träffat en man som var så bunden av att spela på hästar så han fick abstinenssymptom när Åby stängde för säsong. Han fick ångest och sömnsvårigheter och skakningar och alltihopa där. Bara en sak att göra, åka någon annanstans där det sprang hästar. Så somrarna igenom när Åby var stängt här på den tiden så turnerade han runt mellan Axvall och Täby och Solvall och vad de hette. Han var bunden. De enarmade banditerna fick man ju lov att förbjuda. Det var folk som stod och drog i den där spaken tills de var av med varenda krona. De var bundna. Så bundenheten är det grundläggande draget i människornas inre behov. Det som vi ska hjälpa dem med när det gäller själavård. Det andra, det är fruktan. Och man behöver inte ha varit många dagar på ett mentalsjukhus. Vi förutsätter att vi är där som vårdare eller åskådare. Fluga i taket eller så. Och man behöver inte ha varit där länge för att förstå att alla som är där med sina inre behov, de lider av ångest på ett eller annat sätt. Oavsett vad de sen får för diagnos. Om det är en hysteriform neuros eller om det är en manodepressiv eller cykloid psykos eller om det är schizofreniforma borderline psykoser eller vad det är, fina konstiga ord som vi svänger oss med i psykiatrin. Det spelar ingen roll, de har ångest allihopa, mer eller mindre på olika sätt, men ångesten finns där alltid. Bundenhet leder ofta till självupptagenhet som i sin tur ofta leder till ensamhet. Man kan tycka att det skulle inte behöva vara så. Men i praktiken blir det så. Och om vi förstår att det här är ett andligt spel kan vi också förstå ganska enkelt varför det blir så. Därför att bundenheten, ofriheten, den har som sin yttersta konsekvens att människan blir ofri att följa Guds vilja. Det är det spelet går ut på. Det är det här som jag alltid tjatar om, nämligen vandringen i anden. Bundenheten är en bundenhet som hindrar människan från att vandra i anden. Och eftersom det är någonting som hindrar oss från att stå i kontakt med levande Gud och liksom få livets krafter att verka genom vår existens, så blir det ändå oundvikligen så. Vi kan förstå det som vilken psykiater som helst kan tala om för oss, att bundenheten i praktiken leder till självupptagenhet och att den leder till ensamhet. Guds väsen är gemenskap. En bundenhet som på ett eller annat sätt håller Guds väsen och Guds rikets krafter utanför våra liv leder istället till självupptagenhet och ensamhet. Ja, kan jag det? Kan jag säga det en gång till? Jo, det kanske jag kan. Bundenheten är något som hindrar oss från att leva tillsammans med Gud. Den Gud som är gemenskap och som vill gemenskap. Och därför så kommer istället självcentreringen, självupptagenheten och ensamhet. Ju mera bunden, desto mera självcentrerad. Ju mera bunden, desto mera ensam. Och då talar jag om den ensamhet som inte består i att man frivilligt har bosatt sig på en fjälltopp. Det är vad man tycker om utsikten. Utan jag talar om den som är i funktion när man kan gå i en storstad utan att ha relation till någon enda av de människor som brusar förbi. Den fjärde punkten är destruktion. Och det innebär inte alltid att man går ut och krossar skyltfönster eller välter bilar. Även om också det är följdverkningar kanske av människors bundenhet. Kanske till exempel en bundenhet i hat och bitterhet. Att tära alkohol är ju ett utmärkt sätt att förstöra både sig själv och sin omgivning. Hela ens sociala existens rasar förr eller senare samman om man envisas med att dra enarmade banditer. Hela ens liv förstörs om man går omkring och lever kvar i en bitterhet över gångna oförrätter. Det finns alltid något destruktivt. Äktenskap går sönder. Ekonomin förstörs. Ens egen fysiska hälsa kan gå under. Inte så få människor har fått uppleva ett fysiskt helande först sedan de fått genomgå ett inre helande. Ett lösgörande kanske från bundenhet i bitterhet och hat och vred. Så kommer en grupp som heter kluvenhet, och vi kan ta den ihop med det här med främlingskap och identitetslöshet. Därför det är så här att ju mer bunden man blir, desto mindre är man sig själv. Och många människor som varit bundna i olika saker och verkligen fått uppleva en Guds frälsning på djupet, de säger ofta helt spontant, utan att vara förprogrammerade av någon predikant eller pastor, att nu har jag blivit mig själv. Du vet, man kan ibland läsa såna här memoarböcker av upptrissade författare kanske, men skådespelare, politiker, såna här människor som länge varit i rampljuset. Och så står det ofta så här att de har gått hela livet och grubblat på vem de egentligen är. Vem är jag egentligen? Inte minst skådespelare, som ju är ett den ena dagen, ett annat den andra dagen. De är ju ofta påfallande identitetslösa. Bundenheten inför, kan vi säga lite provisoriskt, främmande personlighetsdrag i mitt liv. Personlighetsdrag som inte tillhör mig själv. Och som därför gör att jag inte kan förstå mig själv. Inte kan ens ha en relation till mig själv till sist. Och detta i sin tur leder till att jag kan anta olika skepnader. Jag kan i vissa situationer fungera på ett sätt och i andra situationer på ett annat sätt. Och jag vet inte ens i mig själv vilken av de här funktionerna som är jag, eller om ens någon är det. Sen finns det den sjunde punkten, förljugenhet. Och det är en stor och väldigt viktig punkt. Bundenhet och livslögner hör väldigt ofta ihop. Jag brukar alltid säga att det är inte varje dag man får höra en människa säga jag är snål. Utan det heter att jag har sinne för ekonomi. Jag kan hantera pengar. Jag är förutseende. Jag är inte slösaktig. Bundenhet och förljugenhet hör ofta ihop. Låt oss ta några exempel nu på det här. Det har vi skymtat fram redan. Det första exemplet, alkoholisten. Hans bundenhet är lätt att urskilja. Åtminstone delar av hans bundenhet. Hans alkoholberoende, hans oförmåga, han har ingen viljekontroll kvar, eller åtminstone en mycket ofullständig sådan, över sina dryckesvanor. Han lever i ångest, en ångest som bara tidvis kan dövas. Det leder till en destruktion av hans fysiska hälsa och hela hans sociala liv. Det kan också handla om ägodelar, familjen och så vidare. Man förundrar sig ofta över alkoholisten, att det är så svårt att liksom visa för honom hur andra människor lider av hans alkoholmissbruk. Därför att det kommer en oundviklig självupptagenhet i det här. Det är inte någonting som han har valt i princip. Utan det är bara så att bundenheten har en sådan förkörsrätt i hans liv. Att han har inget val. Och med tiden leder det till ensamhet. Jag har träffat många alkoholmissbrukare som sagt, jag kan inte begripa mig på mig själv. Vi ser det här främlingskapet. Jag kan inte fatta att jag gör så här. Jag skulle vilja leva ett annat liv, men det här fungerar inte. Man kan också se kluvenheten många gånger. Inte minst hos sådana som kallar sig själva för periodare. Skötsamma perioder kan utan föregående varning avlösas i dryckesperioder. Då man alltså går över så att säga från en grundpersonlighet till en annan. Ena dagen så är man en snäll och hygglig och skötsam människa och nästa dag så är man en helt annan person. Och så håller man kanske på i 3 veckor. Och så blir det avgiftning och så ställs man på benen och så fungerar man 3 månader. På ett normalt sätt igen. Det är inte alla alkoholister som fungerar så, men det finns en undergrupp av alkoholmissbrukare som fungerar på det sättet. Som långa tider sköter ett arbete, kanske till och med ett ganska kvalificerat arbete. Och gör det helt perfekt. Allt är bra, allt fungerar. Man kan inte drömma om att det här är en människa som plötsligt dricker hejdlöst. Det finns en kluvenhet. Vi tar ett annat exempel. Tänker på en ensam, frånskild kvinna. 35 års ålder. Med ett minderårigt barn. Har själv haft en svår barndom. Varit gift med en man som inte förstod henne. Och när man kommer henne in på livet så säger hon att det gör inte hon heller. Så egentligen så är det kanske svårt för henne att anklaga maken. Men hon gör det ändå. Hon lever i sin bitterhet. Hela hennes tankevärld är uppfylld av de motgångar och förödmjukelser hon har varit med om. Man kan se i hennes väsen en kluvenhet. Många gånger så befinner hon sig i en passiv, liksom hjälplöst beroende attityd. Man tänker för sig själv att denna människa är ju genomsnäll. Hon kan inte göra en fluga för när. Hon är visserligen lite bitter, men hon är genomsnäll. Men så rätt vad det är så anser hon sig ha goda skäl att klaga på dig eller mig. För att vi inte ställer upp i hennes nödsituation. Och då kan man plötsligt få se en helt annan människa. Med en våldsam vrede, med en anklagelse, med en sådan tyngd i så att man känner sig som en blöt fläck. Beredd att göra vad som helst för att slippa de här anklagelserna. Man ser en kluvenhet. Man försöker att ge henne kärlek. Man ställer upp, som det heter. Man försöker hjälpa henne med hennes problem. Och det är på många sätt kanske en väldigt snäll och ensam och olycklig kvinna. Och man har inte svårt att i och för sig känna sympati och medlidande och även äkta kärlek för henne i hennes situation. Men kärleken studsar tillbaka på något sätt. Man gör den erfarenheten att man förlöser inte henne ut ur hennes bitterhet. Hur mycket man än försöker att ägna tid, kärlek, uppmärksamhet, uppmuntran och så vidare. Åt henne i hennes situation. Därför att hon är bunden. Hon är bunden i sin bitterhet. Hon kan inte överge den i egen kraft. Och bitterheten och bundenheten. Och den ångest för framtiden som hon lever i. Den leder henne in i en självupptagenhet och en ensamhet. Och på något sätt, när man försöker att ge kärlek in i denna självupptagenhet, så kan den inte tas emot. Och det hela beror på att bundenheten måste åtgärdas först. I kärlek naturligtvis, men delvis med andra medel. Sanningen ska göra er fria, säger Jesus. Man ser ett destruktivt moment också i hennes liv. Hon umgås ständigt med självmordet som ett alternativ. Hon har bakom sig några självmordsförsök. Och självmordet är, barockt nog, hennes enda trygghet. Hon lever, det är hennes enda barriär mot fruktan för framtiden. Hon tänker alltid så här: om det skulle kärva ihop, om det skulle risa ihop, så har jag tablettburken i skåpet. Och det är på något sätt kusligt att komma in i en sådan situation, en sådan form av bundenhet, att den yttersta destruktionen är ens enda trygghet. Oerhört många människor har det så här. Vi byter bild och träffar istället en gift medelålders kvinna i goda sociala omständigheter. Barnen är utflugna. Maken har ett fint arbete och allt fungerar som det ska till synes. Socialt, ekonomiskt, psykologiskt. Men hon behöver hjälp. Hon har varit hos många olika doktorer. Hon har gått i terapi. När man frågar henne vad hon behöver hjälp med, så säger hon i första hand sömnsvårigheter. Hon sover inte på nätterna. Skrapar man lite djupare får man veta att ja, hon är egentligen ganska otillfredsställd med sitt liv. Hon är kanske visserligen ännu bara medelålders, men hon väntar inte mycket av framtiden. Och det som aldrig riktigt kommer att börja, det är nu i alla händelser slut. Hon är kristen, hon är med i en församling, men tycker inte det kristna livet erbjuder något alternativ. Det fungerar inte för henne. Hon har haft en god barndom. Hon skulle inte drömma om att hemfalla åt något missbruk av något slag, vare sig i form av hasch eller enarmade banditer. Bingo kanske möjligtvis, ja. Men när man samtalar med henne, för man får börja fiska efter trasiga relationer, så upptäcker man efter ett tag att hon lever i fejd med sina släktingar. Varför detta nu då? Jo, därför att när mor dog för 35 år sedan, så råkade man i luven på varandra om en antik byrå. Ja, ni skrattar ni. Akta er. Det här är inte bara fria fantasier, även om det är lite hopplock från olika själavårdssamtal jag haft. Så när man kommer lite djupare in, så finner man ändå en myckenhet av bitterhet, och man finner kanske också en girighet. Därför att hennes sömnsvårigheter är inte bundenheten. Den är bara ett uttryck för hennes lidande. Men hon är bunden i bitterhet och girighet. Det är överhuvudtaget viktigt att man särskiljer mellan en människas bundenhet och en människas lidande. Därför att i de flesta fall av bundenhet så finns det ångest med. Eller det finns det praktiskt taget alltid. Så vad är naturligare när någon människa söker din hjälp än att han säger att jag lider av sån ångest? Okej, det tror jag gärna, säger du. Men nu ska vi ta reda på vad du är bunden i. Det är inte alltid den människan vet det själv. För som jag sa nyss, det är inte alltid man går omkring och säger om sig själv jag är snål. Men den här människan lider alltså av ett habegär. Du vet om du går omkring med en börda på ryggen. En stor börda. Vi säger att du tar en stor ryggsäck och lastar den full med tegelsten och så går du omkring och bär på den. Efter ett tag får du skavsår på ryggen. Varken ryggen eller ryggsäcken är gjorda för de där tegelstenarna. Och så kommer du och så säger du till Jesus här, käre Jesus, hjälp mig med mitt skavsår. Och du ropar och du ber i alla tonarter och det händer ingenting. Förrän du kommer underfund med att det står i Bibeln, kasta din börda på Herren. Ja, då tar du av ryggsäcken och kastar på Herren. Vad händer då? Då läker skavsåret. Ja. Så att det är viktigt att bundenheten, bördan, hålls åtskild ifrån skavsåret, lidandet. Ja, så kommer nästa person in. Han är professor. Vi bugar djupt. Han är en glad, utåtriktad person. Klar i knoppen. Han är inte alls så där disträ som professorer i gamla skämtteckningar är. Utan man måste ha lite andra egenskaper nu för tiden för att bli professor. Han har ett vinnande sätt. Man tycker att en sån trevlig pris. Det var ju väldigt roligt att han kom hit. Och man frågar lite grann hur hans liv har gestaltat sig och så här. Och varför han är här. Och han, ja, han drar lite på det. Men man får i alla fall veta att han är skild. Och omgift. Och när man frågar lite grann hur hans relation är till barnen. Så får man veta det att några av hans barn har öppet tagit avstånd från honom. De vägrar att träffa honom. Ett av barnen haschar. Att skilsmässan blev av var inte så konstigt. För hans hustru hade så mycket nervösa symptom. Hon åker förresten numera ut och in på nervhem. Man kan så småningom under samtalets gång ana sig till att de nervösa symptomen var någonting hon förvärvade under detta äktenskap med vår glada och vänlig och utåtriktade professor. Nu är han i alla fall hos oss därför att han har drabbats av trötthet. Han har alltid varit van vid att hålla igång 16 timmar om dygnet. Han orkar inte det. Han känner en sorts handlingsförlamning. Också han har sömnsvårigheter, ångest och oro. Han har kämpat vidare i det längsta, men han orkar inte längre nu. Nåväl, ännu har vi bara rört oss på ytan. Vi har tittat på skavsåret. Och vi har tittat på den destruktion som hans bundenhet har fört med sig i hans liv och omgivningens. Vad är han bunden i? Ja, just han råkar vara bunden i ett tvångsmässigt behov av framgång och ära. Att bara vara professor när man kan skena vidare och bli någonting ännu finare. Det är en outhärdlig tanke, det är en omöjlig tanke. Så han håller för närvarande på att bygga upp en internationell karriär. Han sköter egentligen inte sin professur. Det har han inte gjort på många år. Utan han är ute och reser på internationella kongresser. Och flänger runt med de stora grabbarna. Och syns och hörs och håller föredrag över ämnen med forskningsresultat som hans underlydande har tagit fram. Han är också bunden i intellektualism. Man kommer under samtalets gång mer och mer fram till att man kommer aldrig till skott med den här karen, därför att han har hela tiden förklaringar, han har tankesystem och han kan förklara det efter Freud, han kan förklara det efter Jungs psykologi och han kan förklara det på den situation han sitter i på 100 olika sätt. Allt ifrån Buddha till Marx och Freud. Man liksom... Så kommer man själv där med Jesus och ja, men det är bara en i mängden här och nu ska han förklara för dig och mig hur det i själva verket förhåller sig. Han är bunden i intellektualism. Det är också en bundenhet många gånger. En sån här karriär som är som ett tvång i en människas liv, den går alltid fram över lik. Man får ovänner, ibland ganska många. Nu är jag lite vältalig just på den här punkten därför att det här är en bransch som jag har varit med i själv. Och den karriären vinnes ofta till priset av mångas förbannelser och till priset av mycken egen bitterhet. Det är inte alltid man själv drar det längsta strået. Det är en bransch där man får hårda törna. Vår vän professorn är bitter under ytan. Han har satsat allt på karriären, men familjen har övergett honom. Han har satsat allt för mänskligheten, för att föra vetenskapen framåt. Hans underlydande förtalar honom och hackar på honom. Och alla vill egentligen bli av med honom. Han är söndagskristen, men han är inte mer engagerad i kyrkan än han är i Rotary eller Frimurarorden. Han är medlem i alla tre. Han har svårt att lyssna. Han är självupptagen. Kommer man tillräckligt långt, kommer man också få höra, när man börjar fråga honom varför han inte nöjde sig med att liksom stanna upp i karriär. Och istället höll jag på att säga uträtta vettigt arbete. Så kan man till sist få honom att säga: jag förstår det inte själv. Jag begriper inte mig själv. Han är ensam. Han är avskydd av många. Trots sitt vinnande sätt, sin glada utåtriktande karaktär. Han förstår inte sig själv. Han är bund. Att han lever i oro, ångest, sömnsvårigheter och handlingsförlamning är inte så märkvärdigt. Nu blir jag så engagerad så jag glömmer att titta på klockan. Bundenheten är alltså det primära. Det är den vi hela tiden söker efter. Som själavårdare. Därför att Jesus lovar att den sonen gör fri, han blir verkligen fri. Och på denna punkten vill jag mena att vi kanske åtminstone delvis skiljer oss ifrån andra människors sätt att handlägga såna här ärenden. Därför att det är kanske inte alltid man har så mycket hjälp att ge för själva bundenheten. Vår vän professorn får kanske lära sig att leva med sitt handikapp, med sin bundenhet. Man får kanske bara ge honom ett sömnmedel, en mogadon till natten plus lite glada uppmaningar om att ta det lugnt i fortsättningen och varva ner lite grann och åka bort ett par veckor på semester och stressa av och försöka ägna det lite mer åt familjen och så här. Men bundenheten kan man kanske i hans fall ofta inte göra någonting åt och är därför inte så intresserad av att heller gräva fram till ytan. Men vi har ett botemedel mot bundenhet. Och det heter frälsning. För frälsning betyder befrielse. Så vi kan gå rakt på pudelns kärna. Vi börjar att leta efter själva bundenheten.